です。
Vi säger som Etta James en gång sjöng. Vi är tillbaka i studion.
Ja.
Många som reagerade på lite ljudstrul senaste två avsnitten. Du var i Florens, men det var kanske min mix som strulade.
Ja, men det är ofattbart hur du liksom inte kan lösa det när du är på hemmaplan. Det är en sak att jag är i Florens, min mix strular. Men hur kan du inte lösa det?
Jag vet inte. Nej. Kanske lite på den mix som har funkat.
Jo, men som inte funkade först. Och sen så använder du samma mix igen.
Jo, men
igen.
Då tänkte jag att det var batterierna som var... Alltså, de gick
så här, batterierna var dåliga, då var ljudet dåligt.
Jag tänkte så. Du hör ju hur dålig man är i kopplingarna.
Men antingen så funkar batterierna eller så funkar inte batterierna. Nej, men, finns ju liksom ingen så här, nu är det lite lågström här. Då.
Nej, men, och så bytte jag batterier, spelade in, testade ljudet, klickade igång liksom filen. Fan, låter bra. Skicka till Kim. Funkar det då?
Ja, nu är vi i alla fall tillbaka i studion.
Nu Härligt. Är vi tillbaka i studion, vi är tillbaka med vårat krispiga toppljud och det känns jävligt bra. Ska vi bara kasta loss med ett svep från Europadagarna? Det var inte rundan med sexigast matcher på förhand, men när krutröken lagt sig efter Champions Leagues fjärde gruppspelsomgång fanns en rad minnen att bära med sig framöver. Inte minst då den sprittsprångande galna 4-4-fighten på Stamford Bridge mellan Chelsea och Ajax. Mål hela tiden, Kurt Schuma nära att göra århundradets coast-to-coast-kasse och domare Rocky måste trivt som fisken i vattnet när han i samma sekvens fick dela ut två röda kort och en straff. Det har jag då fan aldrig sett tidigare. Men vi bär också med oss Rodrigos stora genombrott i Real Madrid-tröjan. Den unge brassen från Santos gjorde hattrick mot Galatasaray. Och på frågan vad som egentligen hände med Vinicius Junior verkar nu alltså svaret bli roddan. Utöver det då? Ja, undertecknad smsade Tompa i paus och skrev bara storkukskonte efter att Inter gått upp till 2-0 på Westfalen och gett sig själva toppchans på avancemang. 45 minuter senare så hade Dortmund genom Achraf Hakimi vänt till 3-2 och jinxen är absolut tillbaka i spel i guggehörnan. Slavia Prag fortsätter att imponera, denna gång genom 0-0 på Camp Nou mot ett motiverat Barça. Starka papper. Napoli missar att säkra avancemang hemma mot Salzburg. Liverpool tankade inför City och Foppens Leipzig tog ett jättekliv mot åttondelarna. Under onsdagen så blev det knappa segrar för Bayern, Juventus och PSG medan Spurs och Heung-min Son återigen fick göra shivapshishi av Girvinas Vesda. Bayer Leverkusen slog Atletico Madrid och jag vet inte vad du säger, men det är något som inte riktigt stämmer i Atleti. De ser tunga och tröga och trötta ut, men skit i det nu. Vi tar givetvis också med oss att Kyle Walker fick hoppa in i kassen för City borta mot Atalanta och som någon kvicktänkt liten rackare på Twitter skrev: tänka sig att Kyle Walker skulle stå i mål i en Champions League-match på San Siro före Gigi Donnarumma. Mm. Kul! Under torsdagen spelade Lugano och Malmö FF en av de sämsta fotbollsmatcher jag bevittnat i år. 0-0 har sällan varit mer talande för en match, men visst, Guillermo Mollins borde nog haft en straff. Ove Rösler skyllde på tätt matchande och Johan Dahlin menade att man inte kom upp i nivå. You think? Mer från EL. Jag vet att du inte vill, men vi rapporterar ändå att United ställde ett starkt lag på benen och slog Partizan med 3-0. Dick Advocat har tagit över fejan efter Japp Stams fiasko, men det blev bara 1-1 hemma mot Young Boys. Spela Sampa Larsson, vad fan är problemet? Gladbach slog regelvidrigt Roma igen. Mussolini hängde upp och ner på Olympico när Celtic slog Lazio för andra matchen i rad. Och Kalle Johan Jonsson, han räddade en straff mot Dynamo Kiev. Nej, Europa League kanske inte är så jävla rolig just nu. Men om två år är den här Europa League Conference. Det är bara att börja räkna ner nu.
Vänta. Vad är det här?
Nu är det klubbat och klart.
Är det slags Europa League B? Eller?
Säsongen 21-22, alltså om knappt två år, så kliver Europa League Conference in i bilden. Man slimmar Europa League från 48 till 32 lag. Så långt.
Vilka lag är det som försvinner då? Ja, men det, alltså jag menar, får storligorna behålla sina liksom, platser?
Du menar alltså vilka lagsplatser försvinner?
Ja, precis.
Det har jag inte riktigt satt mig in i.
Okej, för det är en sak att slimma bort från Premier League, Serie A, La Liga och Bundesliga. Liga glömmer man alltid när man pratar om de fem toppligorna.
Ja.
Det är ju en sak.
Ja. Det har jag inte riktigt orkat sätta mig in i.
Nej, okej, men skitsamma. Berätta vidare. De är förmodligen
att,
kvar.
Herregud. Det som händer är ju att det för stora Europa League. Alltså just nu är ju Europa League 48 lag. Mm. Och det hade väl funkat, kan jag tycka, om det hade varit de 48 lagen som ska göra upp om det. Men i och med att alla gruppspelstreer från Champions League kommer
just,
in,
ska in och peta
efter vinteruppehållet, så blir det lite så här, ja, men då är det för många dassiga
men
gäng.
Men just nu är det alltså 48 lag plus då alla Champions League-lag som ska in sen.
Ja, men i gruppspelsfasen så är det ju 48 Europa League.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, men om du då tar in alla
det
lag...
Så, det går ju inte att ta grupp J seriöst. Det är liksom så här, vadå grupp J? Vadå grupp K?
Exakt.
Det måste stanna vid grupp H. Ja. Så att 16 lag försvinner från gruppspelsfasen i Europa League. Så det blir bara 32 lag i Europa League. Kanske gör det här Europa League lite mer attraktivt. Men de här 16 lagen flyttar ju in då i Europa League Conference. Och det stannar ju inte där, utan 16 ytterligare platser ska öppnas upp i Europa League Conference. Så att Europa League Conference ska också ha 32 gruppspelslag.
Vänta här nu. Så det blir 64 lag. Men vad är Conference laddat med? Jag tänker på NHL.
För mig,
det är olika konferenser.
Alltså för mig som tillhör generationen som har spelat väldigt mycket Championship Manager är ju Conference förknippat med icke-professionellt. Alltså i England så startade det upp då med Rushden and Diamonds i Conference League. De tillhörde liksom inte proffsligorna. Jag tror att Conference League är, det är ligan inget som klingar, i England under League 2.
Det är inget som klingar diamant och sprakande fyrverkerier.
Nej, det klingar verkligen femte
division. Ja, men vi kör Europa League, alltså Conference. Mm.
Jag tror fortfarande att Englands femte division heter Conference League. Alltså det är Premier League, Championship, League 1, League 2 och sen är det Conference League.
Tips är ju också att om man nu ska starta ytterligare en, det är att kalla för kadett. I Italien ser man kadettserien till Serie B. Och så kan man bara ta med andra ligalag då. I den. Det hade ju varit mer spännande. Det är ju ett bra,
men vad tycker du spontant då? Alltså nu det här var ju ett gag nästan för 1,5-2 år sedan. Jag men vet att här... vi garvade åt planerna och idéerna när de började bubbla upp här i Toto. Nu är det alltså spikat. Nu är det så här. Nästa säsong blir den sista med bara Champions League och Europa League. Sen är Europa League Conference här.
Och Europa League Conference är en egen pokal eller kan du på något sätt kvalificera dig in i Europa League?
Nej.
Okay. För det hade ju varit rimligt om UEFA hade gjort så med tanke på vad de har gjort med EM-kvalet och Nations League. Ja. Där är det ju så jävla komplicerat. Så att om de då hade haft liksom någon möjlighet för gruppvinnare att ta sig in i slutspelet för stora.
Nej, jag ska inte svära på det, men så tror
vi
jag verkligen
inte allt.
Att det är. Däremot så kan jag tänka mig att man kopierar ändå framgångsidén med att ge en Champions League-plats till Europa League-vinnaren. Slänger man in då en Europa League-plats till Europa League Conference-vinnaren så kommer man väl i alla fall få lag som går för
alltså det. Vet du vad, Gusten? Nu har vi liksom gett folk informationen. Mm. Och sen så får folk smälta det och sen får vi se vad fan det blir.
Jag kan känna också så här, ska man ens ha en buckla i en sån turnering?
Verkligen.
Eller liksom...
alltså så här, hur svårt är det? Det finns ju ett fucking cupvinnarkuppen. Kör! Cupvinnarkuppen är en dunderturnering.
Ja, verkligen. Cupvinnarkuppen är ju, det är ju det finaste som vi en gång hade som ännu inte finns kvar.
Exakt.
Alltså det här kommer ju bli Intertoto. Och det är sannoliken inte det finaste vi en gång har haft men ännu inte har. Intertoto-cupen var ju, det var ju ett skämt. Och det här kommer ju bli ett skämt.
Men Intertoto-cupen var ju egentligen ett kval.
Ja, fast för några så visste man ju att det här kommer inte sluta i UEFA-cupen.
Nej.
Men vi får spela lite Europa-match. Man fick ju, alltså på tal om Championship Manager, så det var ju en klassiker när man spelade då slutet på 90-talet, millennieskiftet, på de spelen. Så får du alltså frågan, vill du vara med? Vill du ansöka om en plats i Intertoto? Så det är inte... någon som är sugen? Någon som vill? Tänk om Europa League Conference landar där. Att man liksom frågan passas runt bland allsvenska klubbar.
Hälften av lagen vill inte ens vara med.
Nej, men det är så här, Varberg får den för att ingen annan
hakar.
Varberg sträcker upp. Ja. Visst, vi kan köra på Påskbergsvallen.
Ja. Det är AIK, Bayern, Malmö, IFK Göteborg, de funderar, nu ska vi möta. Du vet, Shamrock Rovers är ju ett lag som man alltid brukar prata om i kval till Europa League. De är inte ens med i Europa League Conference.
Nej.
Så det blir bara så här lettiska lag och trötta östeuropeiska dynggäng. Nej, men inte lockar publik.
Och jag såg en kort intervju från Jonas Dahlqvist igår med Lars-Christer Olsson som alltså är, dels är han ju ordförande i SEF, men framförallt så är han ju
representant.
Han är väl typ chef för Europa Cup-tävlingarna i någon slags luddig organisationsform. Och han understryker att det är jävligt viktigt att folk som är skeptiska till att behövs verkligen den här turneringen inte får vatten på sin kvarn med då publikfiaskon. För att jag tror redan som det är så kan jag tänka mig att till och med svenska klubbar, låt säga att ett allsvenskt lag som typ Helsingborg De har ingenting med topp 3-placeringen att göra. De har ingenting med cupvinsten att göra. Och så slutar de 7-8. Mm. Och så får de en fråga då att vill ni spela i Europa League Conference? Alltså jag kan tänka mig att ett sånt lag inte vill göra det. För att så här,
vad... Det är förenat med mer kostnader än intäkter.
Exakt. Ja. Vad har man att tjäna på det? Vi sliter ut våra kroppar under sommaren när vi ska ta viktiga poäng i Allsvenskan. Jag menar, det är ju bara att kolla på hur det ser ut på Friends Arena, på stadion i Malmö under Champions League-kvalen. Mm. Kolla hur det har sett ut på Östgötaporten och på Tele 2 när det ska Europa-kvalas.
Men nu ska ju Bayern in, hörru. Helvete, så kan ju möta vilket jävla dynggäng som helst och fylla den arenan.
Ja, nej, men håll med mig. Inte ens i de här turneringarna lockar ju kvalmatcherna publik.
Nej.
Vad ska då hända i Europa League Conference?
Återigen så här, vi får se var det landar. Det kanske blir värsta succén. Men vi hade ju en arkitekt till just cuper en gång i tiden som blev legendarisk och som skapade Champions League. Jag pratade såklart om Lennart Johansson. Alltså vilken jävla succé det blev.
Och som, han vänder sig i graven.
När han hör om Europa League Conference.
Ja, absolut. Ja. Samtidigt, jag vet inte, tror du att supportrarna i majoritet är positiva till det här, i och med att man då får liksom efterlängtade
Europaresor. Jag tror att det finns ett sånt jävla Europasug.
Exakt.
Så att det är helt övertygad om. Och när vi pratar om supportrar, då pratar jag inte om liksom någon som går på 10 matcher per år på långsidan, utan de viktigaste supportrarna, det bultande hjärtat i rörelsen fotboll, kortsidepubliken, de kommer ju såklart älska att åka till alla möjliga olika märkliga destinationer.
Ja, men det är liksom så att,
så här. Det är ju positivt. Så.
Kalmar har inte varit ute på 10 år. Kalmar. De är så jävla sugna.
Och
så
blir det så här, nu blir de ens kvar, Kalmar? Jag såg att de vann mot Brage. Men...
2-0, 2-0 seger på bortaplan.
Jag såg att jag uppmärksammade Sveriges Mikkoli.
Ja, ja. Robin Selin.
Ja, Robin Selin. Alltså, ruskig Mikkoli-aura. Däremot så spelades han ju på fel position. Nu hade han ute på kanten. Har alltså, inte han ska in centralt, för fan.
Har inte han också en liten så här Mikkoli-usp i att han stavar Robin med 2B?
Stavar han Robin med 2B? Ja. Det är ju generellt sett ingen USP för någon, men för just Robin Selin så blir det ju en USP.
Mm. Han har inte mycket.
Men alltså, jag måste säga det till Kleber Sarenpää, tränare i Brage, va? Mm. Att han får fan tänka om. Det blev ju väldigt tydligt att du kan inte spela med en liten Mikkoli på kanten, utan han ska in bredvid en anfallare, han ska in centralt. Skärp dig!
Alltså, du minns ju säkert det, men det är väl värt att liksom påminna alla lyssnare om Mikkolis USP. Che Guevara-tatueringen på vaden. Som han råkade ju inte bara dra ner strumpan för att visa den. Så jävla
fin spelare han var ändå. Alltså, och verkligen inte så här, tänk han borde ha lyckats i Juve bättre. Eller så. Han lyckades alldeles perfekt. Det är ju charmigt att man kommer till lite större provinsgäng och sprutar in mål och blir den stora stjärnan. Jag kan tycka det ibland att man ska ge fan i och ta det steget. Sen förstår jag att man gör och allt det där. Men det är så jävla fint.
Nej, men sen är det väl så att trots att man har sett Cavani och Dybala och Luca Toni passera revy i Palermo-tröjan, så är ju Mikkoli den bästa man har sett.
Definitivt.
Kan du då tänka dig att Kalmar-supporterna som har törstat efter en Europaresa, inte varit i närheten på 10 år, va? Att då är det så här, okej, det är KVP Leupen från Belgien.
Det kom du på.
Men känns inte det som ett Europa League? Kärkjell Brygge. Ja, vi ska till Brygge. Oh, fan, klubb eller? Nej. Kärkjell. Kärkjell Brygge. Belgien nian. Fick vi i conference. Kan man uppringa det suget? Skiter man i lite vad det är för sammanhang?
Som sagt, 30 pers kommer inte skita i det. De kommer tycka det är jätteroligt. Och jag tror generellt sett att de flesta kommer tycka att det är kul med en sommarresa.
Ja, vi får väl se hur
eller
det slutar.
Eller sommarresa, det kanske blir en höstresa.
Det är dags om mindre än 2 år. Det är inte ett gag längre.
Sista frågan. Ska man kvala till Europa League Conference?
Nej, men det är ju det jag menar. Jag vet inte om det här kommer landa i hur de fördelar sig till ligaspel, eller så blir det cupsegrare, eller
vi
så
kikar.
Kanske det blir som Intertoto-cupen att man får anmäla sitt intresse. Vad vet jag? Det blir vi säkert varse om. Jävla stolpe ut vi har haft här senaste 2 Toto-tripplarna. Det har liksom inte riktigt velat sig på sista. I senaste Champions League-trippen så väntade man ju bara på Napoli-kassen mot Salzburg. Allt annat var ju klockrent. Men vi kämpar på och gnuggar vidare in i helgen, där vi börjar med en målfest mellan Leicester och Arsenal.
Mm, vi tror hårt på det. Det är många som tänker sig, men Leicester, ska inte de täppa till Arsenal här nu? Aubameyang och dem. Jag vet att vi snackar lite fantasy innan. Kanske ska man inte sitta på offensiv Arsenal-spel. Jag tror ju tvärtom. Jag tror att det här blir en jävla målfest. Mm. Kör Arsenal-spelet, kör överspelet, haka på tuttotrippen.
Kör Leicester-spelarna också.
Ja, ja, ja. Gasa Maddison, hela gänget, var det.
Nej, men vi väljer faktiskt att lägga upp ribban på linan över 3,5.
Ja, vi har fått sån jävla feeling för målexplosion.
Helt tvärtom känsla i mötet mellan Udinese och Spal.
Man gillar ju kontrasterna, va? Ja. Udinese och Spal. Känn på den bara, Gustav. Känn på den i 2 sekunder.
Under.
Exakt. Helvete vilken undermatch alltså. Och så börjar det bli lite kallt där uppe i nordöstra Italien, i Friuli, Venezia Giulia. Så att det är bara haka på undan.
Jag kikade i Spal förra veckan borta mot Milan. Petagna längst fram, ja, där. Han har inte många bollar i sig.
Nej, han har inte.
Alltså under 2,5 blir det på Friuli. Avslutningsvis då så tror vi att Barca går in i det här landslagsuppehållet med en säker seger hemma mot Vigo. Vi tror halvtid, fulltid.
Ja, men Barca, det är kvällsmatch 21.00 också. Jag tror att de kommer sätta ner fotarna. Jag vet att vi torskade på Barca sist här när man fick fina. Alltså jag tror så jävla hårt på en sån här riktig messy match igen. Så att,
ja, och efter torsken mot Levante här nu senast som vi gick bet på, så behöver de ju vinna också.
Ja, exakt. Så att de leder i paus och vinner matchen såklart.
Den här trippen hittar ni som vanligt under godbitar och boostade odds borta på Betsson.com. Ni ryggar med 148 kronor i hashtaggen Tuttotrippen, och så jobbar vi in den här tillsammans under helgen.
Jajamän.
Stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Fan, vi firar 3 år tillsammans med Betsson snart.
Ja, det är stort.
Kul! Hörrni, Toto Pepsi är ju avgjort, men Pepsi fortsätter ju som sagt att skicka in minst sagt generösa priser i deras tävlingpotter. Nu finns det ett mobilspel där man ska sätta straffar som vi har länkat till via våra sociala medier.
Testat själv.
Ja, hur gick det?
Nej, missa alla.
Nu missar alla.
Ja. Således gamer som man är, va?
Således kanske du inte blir Pepsi Max champion.
Nej, jag tror inte det.
Men om någon av er blir det, ja, då finns det alltså en resa till Madrid och Champions League-mötet mellan Real Madrid och PSG att kvittera ut.
Men läge att rappa på nu, för verkligen, att den matchen är ju snart, va, och tävlingen ska ju också avslutas. Vi har länkat via sociala medier, vi gör en gång till. Gå in och testa det här spelet, vinn plåtar till den här feta matchen.
Yes, var med och tävla, lycka till, och stort tack till Pepsi för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Vad tar du med dig från svepet här?
Det var ju
en rad grejer från CL-rundan som ändå var minnesvärda.
Ja, verkligen. Du nämnde ju Kyle Walker där, att han fick ställa sig i mål på San Siro. Och då tänker folk, men vadå? Atalanta spelar ju på Stadio Atleti Azzurri i Bergamo. Nej, inte när det gäller Champions League. Då har de en större arena, så halva staden åker till Milano. Det tar ju bara 45 minuter. Det är många som har gjort den resan från Orio al Serio när man har flygit Ryan, va? Och så körde man där. Men ja, det finns ju en charm i det där. Målvakter som blir utvisade. I det här fallet så hade Ederson blivit utbytt och sen så blev Claudio Bravo utvisad. Och det liksom rycker till lite i pungen. Alltså man blir ju lite så här: fan, ska Kyle Walker in? Man såg han stod och studsade vid sidan liksom, komponerade ihop ett matchställ som var väldigt märkligt rent färgmässigt. Men sen skulle ju allting börja också med en frispark. Mm. Och det blir en hård frispark som skjuts, men mitt på, dock svår ju om du inte är keeper, alltså studsar, ja, och sådär. Men det tråkiga är ju att det inte blev några fler ingripande från Kai Walker, så att det där pirret man kände, det försvann ju.
Jävlar vad skickligt City spelar av sista kvarten.
Sanslöst.
Det var ju kvadraten över hela banan. Ja. De höll bara i bollen för att såhär, okej, nu håller vi bara 1-1, ja, så Kyle inte behöver.
Fler borde ju lära sig att spela av minuter. Så det värsta man vet, det är ju spelare som tar avslut från 40 meter i en ledning i en viktig match. Mm. Vem var det som gjorde? Det var Pinilla i Cagliari. Jag satt på ett monsterbett tillsammans med Olen på Cagliari. De leder, det är typ 90 plus 4, det är 30 sekunder kvar. Pinilla skjuter för typ halva plan för att han ser att målvakten är lite långt ut. Misslyckas ju såklart. Målvakten drar den bara långt upp, de har flyttat upp precis allt. Nick ner, pang, skott, mål. Hade han dragit i hörnflaggan där, då hade Cagliari vunnit matchen. Alltså det var verkligen 30 sekunder kvar. Mm. Då är man ju lite förbannad alltså. Topplocket gick ju på Olen.
På tal om topplock.
Topplocket kan ju gå på Olen. Alltså. Det ska gudarna veta.
Verkligen. Det var väl någon gång när, alltså Balotelli inledde väl med 21, 22, 23 raka straffar i sin karriär. Mm. Det fanns väl någon hemsida till och med, has Balotelli missed a penalty yet? Yeah. Och så var det bara no. Mm. Och så hade ni något monsterspel också på, kan han ha varit i City då, eller var det Milan, eller var han nu var?
Ja, Milan var han i.
Och så kommer en kompis till er in.
Daniel Hesser var
det. Nej, det är lugnt, det blir mål. Balotelli har aldrig missat.
Han har precis kommit in också när straffen börjar. Och han har då en historia av att ha jinxat saker och ting inne här. Vi var ju på K26 där vi sitter nu. Så att bara hans uppsyn gör ju liksom... Vi pratade om Daniel Olin Klint, spelproffset. Och
när vi säger monsterbett så är det ju monsterbett.
Ja, ja, definitivt.
25k-pund.
Så redan uppsynen gör ju att det blir skakigt och blir spänd stämning i rummet. Och jag liksom blickar bort lite mot Olin och tänker, oj, och sen så då slänger han ur den där. Så innan Balotelli, jag tror han sätter ju faktiskt straffen, ja. Balotelli, men innan han gjort det, då har ju Hesser redan åkt ur.
Men på det här temat så minns jag bara en gång när jag spelade i Bele.
Fina Hesser.
Jag minns en gång när jag spelade i Bele, kan vi ha mött Segeltorp, något sånt. Österåker.
Torpet alltså.
Österåker kanske vi mötte. Jag är bakfull som en jävla örn. Jag hade haft en hemmadoja, det här var på sommaren. Alltså du vet, dygnade typ. Drog direkt till Väderstavallen.
På den tiden fanns ju inte ordet dygnade.
Gjorde det inte det?
Definitivt.
Fanns det väl. Skitsamma. Jag krigar på i 90. Vi leder med 3-0 och det här är liksom i 90:e. Då får jag bollen i någon slags omställning och väljer att gå ut mot hörnflaggan. Och då går ju topplocket på Niklas Jonevret som spelar anfallare.
Källes grabb.
Ja, för han var så här, han skriker när jag är på väg ut mot hörnflaggan. Vad fan håller du på med? Vi leder med 3-0 i 91, ska vi tappa? Vi kan väl göra fler mål? Men det är liksom så här,
det är inte 2-1 final. Jag fattar ju
Jonevret junior.
Nej, men alltså, det gick ju ett rykte om när Carlos Strandberg och Daniel Sundgren hamnade lite kurr efter matchen borta mot, var det Falkenberg?
Ja, Falkenberg.
Ja, exakt. Och det blev det här klassiska stryptaget. Ryktet var ju att Strandberg hade lirat på sig själv som tremålsskytt, alltså ja. Spela hattrick. Och Daniel Sundgren får bollen och de kan ställa om. Strandberg är helt ren i mitten, men han har också alternativet att säkra upp det, alltså det vill säga springa mot hörnflaggan. Så det var väl en liknande situation egentligen då som du och Niklas
Det är väl så här att AIK får ett inkast och Sundgren kan kasta snabbt i djupet men väljer att hålla i inkastet.
Nej. Det är in play så att säga. Det är en kontring.
Okay.
Ja, jag minns det så tydligt. Hur som helst, hörnflaggan...
Är du helt säker?
Ja, jag är helt säker. Jag är faktiskt helt säker. Okay. Ja, och sen resten är historia, stryptaget och alltihopa. Så här.
Jag tror inte att Niklas hade spelat sig själv som målskytt.
Nej, det hade han säkert inte gjort. Fick väl inte in så mycket pengar på den tiden heller på Division 2-spel.
Men ja, nej, det var ju kul med Kyle Walker i kassan.
Tror du det var 10 000 han hade spelat på sig själv? Så, alltså riktigt säger
det. Också minnas att det var.
Ja, det hade blivit en bra slant.
Nej, men Kyle Walkers målvaktsinsats i all ära. Det här var ju väldigt mycket Chelsea mot Ajax-matchen den här veckan. Alltså, vilket jävla sjöslag.
Ja, sjöslag är ju faktiskt ett bra ord här.
Du håller ju med om att Rocky mådde bra i den där sekvensen när han får visa två röda kort. Först är väl till blind.
Han är ju en posör till domare.
Och så blir det straff.
Ja.
Och jag säger inte att det är fel, herregud. Alltså det är väl två gula som blir röda kort. Mm. Och det ska vara straff. Så att det var vissa som missuppfattade. Jag skrev ju den här. Han mår inte dåligt nu, Rocky. Mm. Att jag tycker att han hade massa fel. Utan det var ju bara att Rocky är ju en domare som i alla år har älskat. Det finns ju ingen domare som kan se så liksom pilimariskt nöjd ut när han får stoppa pipan i munnen och ta en riktigt jobbig straff.
Ja, men sen var ju grejen lite också att han hade ju efter att kolla på VAR valt att inte blåsa straff till vilka var nu som mötte Juventus när De Ligt var framme igen med sina armar.
Det var Torino.
Ja, just det, i Derby della Mole. För övrigt så har ju De Ligt blivit en stor snackis i Italien. Jag vet inte om det har nått Sverige så mycket. Men det är ju hans situationer varje match. Ja. Och det kommer så här roliga bilder. Och han spelar handboll och volleyboll. Man kör mycket undervattens polo också. Undervattens rugby, säger man det.
Jag har ingen aning. Ja. Jag har aldrig hört talas om
undervattens rugby. Världens tuffaste sport. Alltså du är under vatten hela tiden. Såg någon match som tjejerna spelade var något slags mästerskap. Kan det vara så att undervattensrugby börjar leta sig in i OS? Hur som helst, de sliter ju liksom av bikinierna på varandra. Alltså, det är helt sinnessjukt. De är så stenhårda och du är hela tiden under vattnet.
Men det känns som att man behöver kunna hålla andan
ja.
Otroligt länge.
Ja, ja.
Var det inte i Fördomspodden som Jan Guillou bara slänger ur sig att han har kunnat hålla andan i 7 minuter.
Typiskt liksom, en posör återigen då.
För övrigt, jag måste bara säga det. Har du hört Emils avsnitt med Björn Hellberg?
Ja.
För någon vecka sedan. Ja. Där kom ju den roligaste fördomen hittills.
Alltså jag måste säga så här, jag skruvar lite på när han pratar runk och sex med Björn Hellberg. Ja. Och det gör ju Björn Hellberg också.
Jag vet. Men jag har ju två favoritfördomar från Emil genom tiderna. Dels, det började med när Kalle Schulman gästar och Emil sätter fingret på att Kalle Schulman är...
Rent principiellt anser du att man vid skilsmässa återgår till det efternamn man hade innan äktenskapet?
Det gör jag verkligen. Nej, men det är ingen idé att hymla om det.
Det är så jävla kul. Och det är ju roligt också för Kalle Schulmans reaktion. Han garvar ju, alltså du vet, tycker att fan var spot on. Och sen så kommer jag ihåg också när Jan Björklund var där, Liberalernas tidigare partiordförande, och Emil säger att han...
Din favoritporrkategori flik är teens.
Nej, nu blir det barnförbjudet igen.
Ja, det är kul. Ja. Ja.
Men nu tror jag fan Emil överträffade sig själv när han då, som du är inne på, säger till Björn Hellberg att det är...
Det var Ingvar Oldsberg som visade dig hur man raderar internethistoriken.
Det var det definitivt inte. Oldsberg är om möjligt ännu svagare än jag på de här tekniska landvinningarna. Ja. Så det kan jag direkt skrinlägga den, det påståendet. Ja.
Du är självlärd kanske?
Inom det.
Nej, det är någon slags peak i enskilt.
Alltså Oldsberg målar sig upp här, dels som kokainist och som frekvent porrsurfare.
Oldsberg har det tufft i det här avsnittet. Ja. Ja, vart fan var vi någonstans? Du var på undervattensrugby.
Undervattensrugby hamnade lite på.
Vi hamnade här från Stamford Bridge då, Rockys domslut här. Han mådde ju väldigt bra när han får ta den här. Har du sett det förut? Två röda kort och en straff i samma sekvens.
Tveksamt, jag kan inte minnas just nu i alla fall.
Nej.
Eller alltså, du har väl sett ett bråk, fast det har bara varit frisparkare efter. Ja, jag vet inte. Men det har säkert varit någon situation där det har klagat så mycket så att det kanske har visats ut ett par spelare.
Absolut.
Men inte, liksom, inte så här, inte på det här sättet.
Spel.
Exakt, exakt.
Det är någon dominokedja.
Ja, det pirrar i pungen.
Som det pirrar
i. När det händer saker
som... Rockys pung?
Ja, det gjorde det definitivt. Men när det hände saker på en fotbollsplan
Rosso,
som...
Rosso, liksom... Rigore! Priva Rosso! Sekunder oss.
Rigor.
Jävla bra modder där.
Ja, alltså, jag går ju så jävla mycket igång på när det händer saker som normalt aldrig händer. Alltså, det är ju som att det är en bugg.
Exakt.
I spelet. Ja. Och det gillade jag alltid när jag var liten och gameade. Liksom, när man hittade de här buggarna, då kunde jag liksom bara gå och söka de här buggarna. Och så kunde jag göra de där buggarna, se till att skapa dem i en timme, liksom, lång tid.
Och det var ju väldigt, alltså så här, det fanns ju flera sådana situationer i den här matchen. Det är väl Ziyech, är det en frispark eller är det en hörna som han böjer mot bortre, som Kepa då liksom ligger i luften och följer, når inte, den går i stolpen. Den är aldrig på väg in, men den faceplantar Kepa i luften. Alltså det är aldrig kul att göra självmål, men att göra självmål på det sättet också.
Återigen, saker som inte händer. Mm. En fantastisk match.
Men jag måste säga, nu har vi väl ändå snart 3 månader att förhålla oss till. Fan, jag gillar Frank Lampard som tränare. Dels i fotbollen han vill spela. Sen så hjälpte det väl såklart väldigt mycket till också i hur han har byggt sitt lag. I och med att han inte fick värva när han spelade i somras. Men att det blir väldigt mycket hemvävt. Det är väldigt mycket ungt. Han ger dem chansen. Han litar på dem. Jag var helt säker på att, ja men okej, med Batshuayi och Olivier Giroud som backup till Tammy Abraham så kommer ju inte Tammy Abraham spela varenda match. Men han startar ju i princip varenda match i både liga och Champions League.
Det jag tycker är bra att han ger det stora förtroendet.
Han har tagit med sig Mason Mount från Derby, han ger Tomori och Hudson-Odoi och...
Mount nu med i landslagstruppen, va, till och med?
Ja. Exakt. Trots att han linkade av lite halvskada där. Så att vi får väl se om han kommer till spel för The Three Lions.
Fan vad mycket som har hänt. under den här veckan, nu sitter vi och pratar, vi ska fortsätta surra Champions League, men det har också tagits ut en landslagstrupp. Verkligen. Slog det mig nu bara. Ja. Skitsamma, kör.
Nej, men så jag, liksom så här, i sättet de också spelar fotboll, men framförallt hur han pratar om sitt lag och efter matchen. Så jävla ödmjuk och sympatisk, och han är liksom så här, nej, det här var en helt galen match. Han står inte där och är liksom sur eller lack, eller, utan bara så här,
eller cynisk.
Eller exakt, utan han ser det för vad det är. Fan, fotboll spelas för publiken, och det här måste varit en otrolig match att följa från sidan. Det är jättekul för mina unga spelare att skaffa sig såna här erfarenheter, och jag säger till alla grabbar att fan, gå in och tro på er själva och gör er grej. Och men jag tror verkligen att det här kanske, den här säsongen kanske inte slutar med några bucklor för Chelsea, men jag tror att Chelsea-supportrarna mår bättre än på länge efter all turbulens som har varit med både Mourinho och Conte och Sarri. Det har lyfts några bucklor, men det har varit jävla liksom tråkig stämning kring spelartruppen gentemot tränaren, tränaren gentemot ägarna och styrelsen. Alltså det blir, det har skavt, och det är så här många spelare där man känner så här, nu har väl ändå de här spelarna gjort sitt, eller de har pikat, och det här spelar på väg ner. Nu är det liksom unga, hungriga, young blues.
Det är ju framförallt det som jag tror, lite också med tanke på att Chelsea blev det första köpelaget så att säga, som fick en president som kom utifrån och som många hackade på. Liksom. Det var Chelsea, och det var den moderna fotbollen som alla skulle hata, och sen så blev ju det snarare en normalitet då att ägas av suspekta fonder i Qatar och så vidare. Men
blev inte Chelsea City El Clasico?
Kanske det blev. Det som händer med Chelsea nu, det är att det sys en ny kostym. Det blir mer, tror jag i alla fall supporterna känner, genuint. Det blir mer äkta, och det blir ett lag som du säger kanske inte kan mäta sig med City, Liverpool och de allra största. Men däremot så blir det ett lag att älska på ett helt annat sätt. Och jag menar, fortsätter han att jobba, det är inte så att det inte finns resurser i Chelsea, eller kommer finnas resurser framöver. Men fortsätter han jobba långsiktigt så här, så tror jag att det också kommer kunna bli titlar.
Absolut, och att det dessutom är Frank Lampard som är tränare med allt vad han innebär för Chelseas klubbhistorik, och med allt vad det innebär att han är den legend han är. Han
har kanske plockat, var det bästa som kunde hända Chelsea.
Han har plockat in Ashley Cole till ledarstaben, Peter Cech är redan där, jag tror att Carlo Cudicini är väl kvar i organisationen.
Peter Cech, han lever väl hockey?
Ja, vid sidan om.
Är det vid sidan om?
Ja,
såg ju ruskigt bra ut. Sen är inte jag personen att bedöma en hockeymålvakt, men det gick ju snabbt i reflexen.
Eller? Alltså två grejer jag direkt tänker. Ett, han är ändå från Tjeckien. Alltså Tjeckien är väl ett jävla hockeyland. Det är väl inte orimligt att han kan stå på ett par
drickor. Utan att titta så har han väl spelat i det tjeckiska U17-landslaget i hockey.
Två, kanske än viktigare. Han får alltså brittiska hockeyspelare emot sig. Min magkänsla är att det är väl kanske inte de vassaste gubbarna i lådan.
Nu har jag en polare som faktiskt spelar på öarna. Nu är han i Edinburgh, men jag misstänker att det är en och samma liga. De har väl inte en skotsk och en engelsk.
Det här kan vi snacka Conference League i sådana fall. Det finns en skotsk.
Gick från Löven, va? Elmerdal. Jävligt fin hockeyspelare.
Hockeyliga. Hörru, på tal om unga spelare som gör det bra. Rodrigo måste vi ju stanna till vid. Kanske ska börja änden. Vi slashade ju Sergio Ramos förra veckan när han då firade sin straff mot Leganés, var det va? Gjorde tre målgester efter att ha fått slå om en pissdålig straff. Här är alltså Rodrigo, 18 år gammal, gjort två mål på 5-6 minuter i sin Champions League-debut. De får straff 10 minuter senare. Lagkaptenen Sergio Ramos låter ju inte Rodrigo.
Nej, helt rätt. Tycker alltså ja, definitivt. Fan, du vet.
Men att han
får
också inte
fram stiga och honom mot huvudet här, men Rodrigo.
Ramos går ju fram och drar en kukiyaki också. En panenka.
Nej, men han visar vem, det är, vem som är kungen. Jag tycker att det är bra. Man ska sitta ner som Junis. Det är bara in i paus och sen så putsa Sergio Ramos pjuck.
Ja, och kanske.
Pussa lite där.
Ja. Men jävla vad bra han ser ut, Rodrigo. Och det är, alltså så här, det är såklart att man pratar om Rodrigo efter den här matchen och inte efter hans ligadebut eller hans mål här. Jag såg den här matchen mot Leganés, där gör han också mål. Alltså så här, det lilla man har sett, och jag kommer inte hänga ut någon Santos-drul här och sagt att jag följde honom i Brasilien förra säsongen. Nej, det gjorde jag inte. Jag tycker han ser så jävla bra ut.
Var det Henke Strömblad som var där och nosade?
Ja, jag upplyste mig att han varit i Santos. Det visste jag i och för sig. För att det har ju pratats väldigt mycket. Alltså, han kom ju lite. Han blev väl klar för Real Madrid redan för 1,5 år sedan. Mm. Men spelade på utlån då. Fortfarande kvar i Santos i fjol. Men vilken perfekt spelare för Real Madrid att få fram nu.
Det är också lite lustigt i och med att Luka Jovic, han gör väl 5-0 målet sen, kommer in. Ja. Att han ändå köpte den unga spelaren som
han gör 5-0 målet i den här Leganés-matchen.
Ja.
Inte i gallamatchen.
Nej, precis. Men kommer in i Real Madrid, då är ju den spelaren man tror ändå ska ta nya rollen bakom Benzema. Och så är det Rodrigo istället som gör det. Var är han född? 2001 tror jag.
Mm. 18 bast. Mm. Nej, men och det jag också menar med just nu.
Hur känner Jovic då?
Fast Jovic, alltså de är ju inte kanske konkurrenter på liknande villkor.
Nej, okay.
Alltså, Rodrigo är ju mer ute på flyen.
Ändå så är han inne och nickar in en balja här på ett väldigt imponerande sätt.
Rotationes. Mm. Nej, men jag menar då i just den här tiden, med tanke på då allt tjafs som har varit med Bale. Han blir kvar, men de vill inte ha kvar honom, de vill sälja honom och allt tjat där. Hazard har fått en väldigt dålig start, kom lite överviktig, har ju knappt gjort en poäng hittills, ser så där ut. Och dessutom då med Lucas Vázquez och Asensio, som man för 3 år sedan tänkte så här: wow, här har Real Madrid fått fram 2 spelare som kommer bära det här laget i många år framöver. De har ju verkligen stagnerat och känns inte alls som spelare som Real Madrid ska satsa på framöver långsiktigt. Kanske Asensio.
Jag gillar Asensio med.
Men då Vinicius Junior får ju sitt stora genombrott i vintras då, men åker på en seg skada. Håller honom borta 2-3 månader i våras, så har ju inte riktigt kommit tillbaka sen dess. Att då i just det här läget, när det har hackat och det har inte riktigt sett så jävla bra ut i Real Madrid, men man är ändå med i ligatoppen. Man har fått en så pass tacksam grupp i Champions League att man kunde förlora mot PSG. Man kunde tappa poäng hemma mot Brygge. Nu har man ju ändå avancemanget som i en liten ask. Och att i det läget då få fram en sån här 18-åring som ser jävligt bra ut, som publiken då får tillbaka någon slags så här: här har vi vår kommande tronarvinge. Mm. Kul! Och jävlar vad fin han ser ut. Mm. Allsvenskan är över, men i och med det så slutar det ju inte rulla fin fotboll på Simons kanaler.
Nej, det gör ju inte det. Alltså, vi satt här precis och kollade på söndagens schema i Italien till exempel. Vilka jävla matcher. Ja. Jag tycker att det är kul också att så här, lag som Cagliari, som varit tidigt på visserligen här då, men att de börjar bli sånt jävla charmigt lag. Det är ett lag man vill se. Så att det inte bara det här, när man börjar säsongen så är det nyförvärven i de stora klubbarna, Inter, Juve och så här. Nu börjar man ju få feeling då för de lite mindre lagen, och Cagliari är ju ett sånt lag man verkligen har feeling för.
Fjol
och
Fio
och allt, ja herregud va.
Sådär litet sketlag,
sådär lite,
som är lite halvskönt.
Ja, verkligen Chiesa gubbarna va. Castrovilli, fan vilken spelare.
Nej, men det är inte bara Cagliari Fio. Nej, den inleds ju också, alltså, det är det är lunchanrättningen.
Just det.
Men sen så fortsätter det ju hela dagen, alltså, det är Sampdoria Atalanta.
Smaskigt.
Med Ranieri och Albin som ska lugga Atalanta på poäng. Mm. Det är Parma-Roma med dubbla landslagsmän.
Ja, men det är så mycket. Och, vet du vad?
Och så avslutningsvis då, Juventus-Milan.
Ja, exakt. Stor match. Framförallt så är det hela dagen. Det är bara bänka sig. Hösten har kommit. Julen är inte här än. Koka er jävla lunchpasta, sätter till Cagliari Fio och sen så åker ni bara med Simor hela dagen va?
Vill också flika in att parallellt med Juve-Milan under söndagskvällen så kör man ju en andra skärm från Spanien. Ja, ja. Där det är, har du lingvist som du är, vad heter derbyt, Sevilla-derbyt? Det är ju Sevillano.
Sevillano. Derby Sevillano.
Ja, Derby Sevillano.
Det blir lite italienskt uttal, men ja. Ändå. Mm.
Det är ju från, heter den Benito Villamarin? Vänta nu. Den heter, jo. Ja, visst fan heter den Benito Villamarin. Ett litet dubbelcheck här bara. Betis mot Sevilla blir ju en ruggig holmgång. Svanen var ju där för något år sedan och vittnade om att det här är en av de fetaste matcherna som finns att uppleva på plats. Således kanske inte är samma sak genom tvn, men det är fan så nära man kan komma. Teckna ett abonnemang på Simor om ni inte redan har gjort det. Det är kanonfotboll hela hösten, hela vintern, hela våren. Ah,
jag har fortsätter. En liten paroll åt Simor.
Alltså?
Bänka er med Simor. Den är inte jättestark, men nej. Det är det man ska göra va? Bänka sig med Simor på söndag. Kör!
Mer från
Ja, selrundan, du nämnde det lite förbi farten att Napoli misslyckades med att säkra avancemanget. Nu lever ju hoppet fortfarande efter 1-1 mot Salzburg. Men det mest uppmärksamma i Napoli är ju det enorma kaos som just nu råder. Och för er som inte har hängt med där så ska de ju efter helgens ligamatch ha fått besök av Aurelio De Laurentiis son nere i omklädningsrummet. Där han ska meddela till laget att det är retiro som gäller. Och retiro är att man åker och bor med bara lagen. Man får inte träffa några andra och så tränar man och så blir det fullt fokus. Silencio Stampa brukar också vara liksom en del i det. Det är liksom 100%. Nu har det gått dåligt ett tag, nu måste vi komma tillbaka. Men som SVT Text skrev, Napoli-spelarna tar ju bondpermis. Alltså de skiter ju fullständigt i att köra det här i tirot. Och Ancelotti, ja, han är inte heller på något. Det är inte så att han åker själv till det här i tirot. Exakt vem det är som gör vad, vem som är drivande i vad, det vet vi ju inte än. Men det här har ju skapat en enorm konflikt då, som dels är från presidentens håll och så mot spelarna, men sen så kommer ju supportrarna in i det här som redan hatar sin president, men som nu också är trötta på sina spelare. Så att Napoli-kurvan har ju protesterat nedanför spelarhotellet och sjungit att de är mercenari, alltså legoknäktar som bara spelar för pengar.
Mertens kom lindrigt undan.
Han kommer alltid lindrigt undan, för han har ju blivit stadens son. Visserligen adopterade son, men det var ju Maradona också. Medan Lorenzo Insigne har det ständigt tufft att axla den manteln. Och det har jag alltid trott, det vet Antonio Abitz och Svanemar om. Sen så kan han blixtra till och vara fullständigt briljant. Men han har mjuklas i pannbenet och då kan man liksom inte axla en sån tung roll. Men tydligen så ska i alla fall Allan ha stått upp och det ska ha blivit handgemäng. Ancelotti ska ha fått kliva in i det omklädningsrummet och medlat eller dragit
isär. Så handgemäng mellan Allan och De Laurentiis son?
Ja, i omklädningsrummet. Det var så allting startade här i tirot. Mm. Och så får man 1-1 mot Salzburg. Och det, nu ska kurva B i Napoli dessutom protestera för de har en konflikt med myndigheterna. Precis det här lite som vi upplever i Sverige, att det blir för hårda straff för ändå ganska milda saker som en bengal eller vad vet jag. En flagga som inte är godkänd, en banderoll som inte har gått igenom beslutsprocessen i klubben. Och liksom, de hårda straffen, då pratar vi liksom tunga böter, vi pratar DASPO, alltså att man får tillträdesförbud. Och nu har man tröttnat, för nu har det varit mycket så på slutet. Så att som en sekundär parallell konflikt så pågår alltså den mellan kurva B och myndigheterna, och nu kommer man att protestera. Man kommer inte att stödja laget längre. Och kurva B är ju, det är ju den finaste andra kurvan som vi har, kan jag tycka, i Europa. Den är väldigt röststark och det är inte så att det står 30 pers där bara, utan den kör.
Det låter som att Napoli hade behövt en Zlatan Ibrahimovic som nu rider in i stan. Men om man följer Tancredi Palmeri, som jag gör på Twitter, så kunde man i morse se honom rapportera att någon jänkare försäger sig.
Det var ju redan igår så kom det ut, det var på ESPN som, jag tror att det var typ ligaordföranden för MLS som sitter i en tv-studio.
I mean, I think that you could say your most casual soccer fan knows Zlatan Ibrahimovic. He is certainly a huge name and you know that. How important is he and how strong of an effort will you guys make to keep him in MLS?
You know, Zlatan is such an interesting guy. I mean, he keeps my hands full,
sure, right?
And my inbox full. But, you know, he's a thrill a minute. And, you know, you need to have that, those guys that are breaking through the clutter like David Beckham did in our early days. And a 38-year-old guy who now is being recruited by AC Milan, one of the top clubs in the world.
Det är inte otydligt.
Sen är det så här, vad vet han? Det är inte otydligt, men det kan ju också ha varit så här. Jag har hört han ska till Milan och sen så gör han för stor sak av det. Det är klart att det kan vara så. Jag menar, innan någonting är påskrivet så ska man nog inte lita på det till 100%. Och jag märkte också på de svenska tidningarna, min bland annat på Expressen, att man rapporterar givetvis om det här, men inte liksom med den tyngden som jag kanske hade trott från början, att man gick ut stenhårt, pushade och sådär. Jag har ju då sökt folk i Milan. Paolo Maldini har jag kollat med och man har inte fått svar än. Men jag har ringt.
Inga svar där.
Jag har honom här.
Ciao Paolo!
Vänta, nu har jag fått mess här. Nu ska vi se. Nej, det var inte från han. Det var från en farsa i laget.
I Rönninge. Vad står det? Bistron ikväll.
Bistron ikväll.
Okej, okay. Jag skulle bara säga det. Jag nåddes också av en jävligt rolig grej i Tanks flöde igår. Då rapporterade han alltså att Juventus har överklagat beslutet att ge Inter ligatiteln för säsongen 05-06 30 gånger.
Jag vet.
Alltså jag hade så jävla svårt att ta in det.
Det är magstarkt om du söker till första. Jag tror att det här är en så här oändlig grej.
Jag köper att man överklagar en gång. Och så blir det så här, nej, ni fick avslag. Överklagar gick inte igenom. Beslutet står. Nej, men vad fan, vi överklagar igen. Vi tar det ett varv till. Det är väl rimligt. Men nu har alltså Juventus gjort det 28 gånger till. Ja. 30 gånger har de överklagat det här beslutet. Mm.
Jag tror att de kommer fortsätta i all oändlighet. Det är någonting man kommer lägga pengar på ständigt. Men den här ligatiteln, den ska hem. Så förr eller senare så kan man väl korrumpera någon jävel och så får man den där ligatiteln. 100 år eller någonting.
På tal om överklagan som har vunnit laga kraft här. Jag tycker att vi ska dela ut veckans schnitzel så här, kombinerat. Mm-hmm. Framförallt då till Göran Rickmer men också då Mats Jonsson. De här jobbar ju väldigt hårt för supporterfrågor för Bayern respektive Djurgården, men i det större perspektivet för alla svenska supportrar hemma i landet. Och nu har då Djurgården överklagat ett beslut från myndigheterna och fått det liksom så här, men de går på Djurgårdens sida och ger polisen fel i sin bedömning. Jag har inte lusläst domen här. Men, och det som Mats Jonsson då menar att det här kan bli ett jävligt viktigt vägledande prejudikat för framtida domar och att polisen kanske liksom kommer hållas lite hårdare och inte kör på och tror att det är bara att göra som fan de vill. Och så parallellt då Göran Rickmer som fick Allsvenskans stora pris, fotbollskanalens specialpris då, Årets röst. Han har ju drivit liknande frågor för dels Hammarby men dels också supportrarna i stort i Sverige. Och det tyckte jag var jävligt bra av fotbollskanalen och Simor att uppmärksamma. Det är väl Offside också som är med i det beslutet. Att ge honom just den rösten. Jag tycker att Toto skickar kärlek också.
Definitivt.
Framförallt till Göran också som var öppen med att han i år har brottats mot cancer också. Vi hoppas att allting går bra där också. Men jävligt bra och jävligt lyhört och bra tonträff från alla inblandade här. Viktigt. Du, kort bara från Europa League. Jag pallar inte snacka om Malmö-matchen. Fy fan, nej, så dålig det var alltså. Det var har du sett något sämre?
Nej, men det var riktigt tråkigt. Och så jag bytte kanal.
Ja. Jag tyckte Ekvall skrev kul på Twitter. Patrik Ekvall. Är det något fel med bollen? Eller liksom...
något strul är det.
Är det matt,
dåligt tung
matte? Vad är det? Det går så jävla långsamt. Och. Skitsamma. Det finns ju ett lag som är med i årets upplaga av Europa League. Som kommer från Luxemburg. Och som stavas D-U-D-E-L-A-N-G-E. Första anblicken, Dudelange. Hur uttalar man de här?
Dudelange. Nej, jag
är
ingen.
Nej, men okej, de är från Luxemburg. Ja. Du har fått stavningen.
Dudelange.
Det känns som att det är en sån här... Precis som jag sa i A Day's March-spotten här, att man inte riktigt vågar fråga hur stavas A Day's March. Jag har inte heller riktigt så här, man rider med. Man rider med här.
Jag tänker ändå Luxemburg i Frankrike.
Ja. Någon gång ska ju någon säga hur det... Okay, Dudelange. Ja,
Dudelange.
Man har ju... Dudelange.
Ja, det är ju inte engelskt uttal i alla fall.
Ja, det blev inte glasklart, men vad fan, skitsamma. Jag delade ju ut en schnitzel precis. Jag tycker att det ska givetvis komma en gulasch.
En enhet.
Ingen schnitzel utan en gulasch, så att säga. Och här har vi fått hjälp av en av våra fantastiska lyssnare. Det är ingen mindre än Hugo Ekelund.
Tjena.
Som har gett oss,
tjena, Hugo.
Som har gett oss två alternativ. Mm-hmm. Och så tänker jag att då får du... Du får vara böden här.
Okej då.
Alternativt servera två gulasch.
Ja, det tycker jag. Jag gillar att vara bödel.
Okej.
Någon ska klara sig också.
Första grejen han har uppmärksammat här, det är från Kroatien. Footballer in Croatia red carded after kicking and killing a chicken during a game. Och då säger spelaren själv då: chickens constantly entered the field. It gets full of shit. I felt sorry for the owner, so I sent her an apology and a new chicken. Afterwards, no one was thinking about it anymore. We ate goulash. Så att han plockar upp en kyckling på plan, sparkar den till döds, skickar ut den från banan, känner ändå att, vad fan.
Det är inte Sveriges Radio det här, det kanske inte var smart. Du behöver inte översätta. Jag fattar.
Okej, okay. Och sen så efteråt bara konstatera. Nej, jag var ingen som tänkte på, mer på
vi
det.
Vi tar gulasch.
Vi käkar det gulasch
istället. Just nu känner jag mig kycklingen. Det var för jävligt gjort. Alltså. Mm. Men ja, vad hör jag nästa?
Men det här är ännu sjukare. Alltså, så här, jag kanske garvar nu. Mm. Men då garvar jag för att italienare är så jävla...
Lite.
På tal om så här tonträff. Ja. Italienare när det kommer till rasism är så tondöva. Ja. Så att, ja.
Men alltså, det är lite som med Ragge-avsnittet. När han helt plötsligt säger att han skallar Danne. Då, det kom så chockartat så det är klart man garvar. Alltså... Det måste ju folk fatta. Kör nu!
Okej. Okay. During a youth game in Italy on Saturday, a mother of an opposing player racially abused a 10-year-old, calling him a black shit. Antar jag att det står, för det står S-stjärna.
Nero di merda, typ.
In response, both teams will take a symbolic gesture against racism next Saturday by painting their faces black.
Nej. Nej. Och då alla kommer, vad ska vi göra? De bara satt sig ner. WhatsApp-grupperna har liksom,
alla, ska inte
du vet
alla
vad italienarna
blackface
gör i WhatsApp-grupperna?
Nej.
Lite som Patrik Mörk.
De kör ju röstmeddelande.
Ja, exakt. Ja. Helvete vad de har gått varma. Och vad nöjda de nu är. Det är ju det som man... Det här är ju gulaschen, det går ju hit. Alltså, kyckling, de åt ju ändå gulasch efter. Och jag känner mig kycklingen, men det här är någonting annat. Men nöjdheten som de känner efter att ha kommit fram till det här beslutet, det är det som är så jävla tröttsamt. Alla jävla kids ska springa omkring i...
Blackface.
Ja. Som är rasistiskt.
Ja.
I sig.
Exakt. Det är deras lösning här.
Herregud alltså. Man måste göra någonting åt det där landet.
Det är ett skämt alltså.
Ja.
Det är ett skämt. Ja. Men du, på tal om röstmeddelanden i WhatsApp. Vi har ju en liten grupp. Du, jag, vår producent Kim Wirsén och Kristoffer Svanemar som hjälper oss att förbereda alla grejer till Oscarsteatern.
Just det.
Vårt avsnitt 300. Du skickade in ett sånt här röstmeddelande till Svanemar som undrade när kommer bilderna och materialet som vi har lovat att han ska få jobba med. Då skickade du det här igår.
Håll käften, Svanemar! Du jobbar väl när du får grejer? Du sitter inte där och kräver när du får. Får du 24 fucking timmar innan, då är det då du jobbar med det. Inte någon annan jävla gång. Sluta ställ krav! Horunge!
Oj, oj.
Slang in ett litet...
Ibland får man... det är hierarki i saker, va? Ibland får man markera. Det, så är det.
Ja, okay. Landade du i en gulasch? Vem ska ha den? Kycklingdräpan eller beslutet?
Kom igen, kycklingdräpan kommer undan här. Så är det.
Okay.
Och när man gjorde gulasch på kycklingen, då får han fan en gulasch. För det gör ingen gulasch på kyckling. Alltså det ska vara nöt. Helst ska det vara vilt. Gjort!
Det trumfar fan 22 blackface om man gör gulasch på kyckling.
Ja, ja.
Okej, avslutningsvis då. Jan Andersson tog ut den sista EM-kvaltruppen. Nu ska vi säkra biljetten till nästa sommars stora mästerskap. Och det small till. Kulusevski är med, Svanberg är med.
Mm.
Lewicki kanske inte hade kunnat vara med i och med att han Nej. Utgick skadad igår då, men han var inte med. Gagliolo är med, men inte på någons bekostnad. Ponny är tillbaka, va? Så det är inte på någon mittbacks bekostnad. Mm. Kraft out. Mm. Hoppsan. Mm. Går det att vara mer given i en startelva än Big Mike Lustig?
Nej, det går faktiskt inte.
Helt omöjligt.
Nej.
Finns ingen.
Det som skulle heller kunna hända, det är
Sebbe Larsson, men nej.
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 Nej. Nej, men Vigge kan ju spela där, men han ska ju in i mittlåset.
Vad säger de om truppen?
Kul. Alltså jag tycker att det är ett bra läge också att få in Kulusevski och Svanberg för att göra den här generationsväxlingen så smidig som möjligt.
Mm. Och på tal om att liksom så här, det är inte på någons bekostnad. Kulusevski och Svanberg är med. Men det är också Tankovic. Det är också Ken Sema.
Ja.
Längst fram så är det ingen som får flytta på sig. Nej. Utan Sebastian Andersson är med. Gudetti är med.
Quaison, Isak. Det är ett jävla landslag vi har nu. Återigen, jag vet att jag har sagt det vid något tillfälle. Men jag kommer så väl ihåg när Janne Andersson tog över. Och man pratade om att... generationsväxla just, att få tillbaka stabilitet och att tro på kollektivet. Men man trodde inte så mycket på Janne Andersson, man trodde inte så mycket individuellt på spelarna. Zlatan hade lagt av, vad ska det bli av det här nu? Titta på det här landslaget som vi står med nu, ungt, hungrigt, tekniskt, snabbt. Det finns så många alternativ i anfallet också. Så att, Ricardo sa ju det till mig när han var med förra samlingen, att han var oerhört imponerad av kvaliteten.
Och alla kan ju såklart förutsättningarna. Kryss mot Rumänien här nästa fredag, då behöver vi bara slå Färöarna hemma. Så är det klart. Slår vi Rumänien, då är det klart.
Japp.
Så att,
skulle inte förvåna om vi gör det. Gillade också Jannes surr kring Rumänien. Mm. Man har ju uppenbarligen identifierat vad rumänerna är bra på, just de här snabba omställningarna. Djupledsspelet. Och nu har man ju fått lite tid på sig. Sist vi mötte dem så var det tidigt i det här kvalet. Nu har man lärt sig Rumänien på hemmaplan och spela på ett visst sätt. Och jag tror att Wettergren och Jan Andersson har ruskig jävla koll på den här matchen. Man har också Lex Bulgarien, du vet. Man torskade ju den 3-2 och ställdes inför en ganska tuff uppgift i slutändan, och man fick Italien playoff. Jag har en känsla av att man knyter upp den här säcken.
Och vi ska ju komma ihåg att det finns ju en köksdörr då, om det nu skulle bli förlust, att Rumänien möter Spanien på bortaplan i sista omgången. Så att Rumänien då ska vi till någonting där.
Ja, är någonting annat på bortaplan. Spanien kommer inte ha någonting att spela för, men de spelar på hemmaplan. Och är det något så här dunderlag som alltid vill slakta, så är det ju Spanien.
Ja.
Och inför sin egen hemmapublik, självklart. Så att, en fin köksdörr skulle jag vilja kalla den för.
Jag tänkte att vi också skulle avhandla lite guldbollen, men det hinner vi faktiskt göra på måndag.
Ja.
För att det blir måndagstutto efter den här späckade helgen. Det är ju, herregud, Liverpool City. Vi har varit inne på smällkaramellsöndagen i Italien. Det är Sevilla-derby i Spanien och... Mm. Det är Der Klassiker i Tyskland. Herregud, jag hade ju dessutom mässat Pölva inför, för att jag skulle få hans här och nu hetaste kandidater till att ta över Bayern München. Och han menar ju att det är bara skitsnack om Wenger.
Okay.
Jag såg för övrigt en citatrubrik från Wenger igår. Han sa: jag kommer aldrig vägra att prata med Bayern.
Okej.
Okay. Så du kan tänka dig att prata med Bayern. Slagkraftigt som fan i första anblick. Och sen bara, vad är han säger egentligen? Jag kommer aldrig vägra att prata med Bayern München. Skitsamma.
Det hade ju varit starkt om han sa att han vägrade att prata med Bayern München. Det hade ju varit något.
Men Pöler, han viftar i alla fall bort Wenger, okay. Mourinho. Utan allting talar för att det blir Hansi Flick som har tagit över här nu. Körde ju första matchen i Champions League här. Som kör säsongen ut. Och sen så blir det antingen Ten Hag som var väldigt tydlig med att nej, men jag kommer köra den hela den här säsongen med Ajax. Men ändå höll dörren öppen att så fort säsongen är slut, då kan vi höra sig igen. Eller Thomas Tuchel.
Ja.
Så där har ni det. Men vi hörs igen på måndag. Trevlig helg.
Och sen jag tänkte bara säga det. Efter måndagen så kommer ju Martin Soneby på besök.
Ja, det blir jävligt
skaparen roligt. Skaparen av AMK Morgon. Stor djurgårdare och allmän polishatare.
Ja, exakt. Och fotbollstyckare.
ja, verkligen. Han ägnar väl nästan mest tid på dygnet på sina sociala medier åt att tycka kring fotboll. Så det ska bli ett spännande och roligt möte, tror jag.
Exakt. Jag rekommenderar varmt Kim Bergstrand i 352 om man vill ha liksom någon av de sportsligt ansvariga efter guldet. Bosse Andersson är väl i studio Allsvenskan här i dagen också. Så att de här...
Ja, Niva börjar tappa lite. Barca 0304.
Yes. Jävla bra avsnitt. Ah. Alltså, alla tre avsnitt har varit dunder. Jävla bra. When We Were Kings. Han är sån chef. Men det var det jag skulle säga. Att så här, ja, men man kan höra Bosse Andersson i andra poddar. Man kan höra Kim Bergstrand i andra poddar. Och det är väl kanon. Det är för många tråkmånsar på spelarhåll från Djurgården. Mm. Så att det känns inte heller kul. Mm. Vad gör Tutte då? Jo, då tar man en frispråkig Djurgårdssupporter som Martin Soneby. Han har säkert jävla massa roligt att säga om det här guldet.
Ja.
Så där firar man vidare Djurgårdsguldet med honom.
Ja.
Ciao tutti!
Precis. Ciao tutti! At last, my love has come along. My lonely days are over, and life